Anner, ordförande i Stiftelsen för internetinfrastruktur. Och de som sitter bakom borden här är Ove Ivarsson, Ivar Sen, som är ledamot av styrelsen för stiftelsen. LO är den vanliga adressen. Och IT har du sysslat med i många, många år, ansvar för de frågorna på LO. Staffan Angell har också ett långt, långt förflutet inom internet. Säkert känd av många av er. Och han är nu ansvarig för FoU inom stiftelsen. Sen bara ett par månader. Mikael von Otter från Svenskt Näringsliv. Så veteran inom de här områdena. Sitter i vår styrelse. En ivrig och trevlig opponent mot det mesta som vi håller på med. Kurt Andersson har jag känt, jag vet inte hur länge. En gång i tiden träffades vi i något som heter Näringslivets telekommitté. Och det är väl 25 år sedan eller någonting ens.
Ja, eller mer.
Eller mer, ja. Ja. Och sen så kan Kurt representera lite av varje. Det är nästan som man kan välja. Just nu har jag så att det står IVA på din skylt. Så då säger vi att det är IVA. Det är ju en vidlyftig rubrik på det här. Forskning och utveckling av internet. Jag skulle vilja föreslå en lite självsvåldig begränsning av det ämnet för att i gengäld kanske komma fram till någonting som vi kan känna för, nämligen att, om ni är med på det, vi berättar vad det är stiftelsen har för funderingar kring vad vi skulle kunna åstadkomma inom FoU. Och det är än så länge inte särskilt fullgånget, utan vi är väldigt öppna för synpunkter och inverkan och påverkan. Vi gör en inledning där Staffan och jag har röstat oss med bilder, och sen får vi inlägg från övriga här. Men vi har dimensionerat tiden, och vi skulle vara väldigt glada om ni både avbryter under presentationerna och att ni sen ger oss en rejäl input. Och det är inte så att säga allmänna artighetsfraser, utan det är ett faktum att vi är... Jag försöker undvika ordet villråd, för det låter ju förjäkligt, men vi är långt från färdiga beslut på de här områdena. Och det är beslut som så småningom ska tas i vår styrelse, men så far väldigt öppna för intryck och synpunkter. Och det finns inga liksom färdiga, enkla sanningar här. Men anyway, jag börjar med att berätta i alla fall hur så långt vi har kommit hittills i våra funderingar inom stiftelsens styrelse och ledning. Och sen ska jag övriga vid, och sen är ni nog väldigt välkomna att tycka kring det här. Vi har ju ett mål som finns i våra stadgar, som är formulerade så att det egentligen är två huvudområden det handlar om. Det ena är att vi ska se till att det blir god stabilitet i infrastrukturen för internet i Sverige, och vi ska främja forskning, utbildning och undervisning, står det faktiskt, i data och telekommunikation, särskilt inriktning på internet. Och det här anser vi är starkt integrerat, inte bara i den här stadgetexten, utan också att det finns ett väldigt nära samband mellan de här verksamheterna, att hantera toppdomänen.se och att bedriva FoU som främjar internet. Och det sammanhanget ser ut så här. Jag berörde lite kort igår i en inledning. Vi har de här två liksom huvudgrenarna av vad vi håller på med. Så är vi väldigt säkra på att vi kommer att växa i hygglig takt upp till ungefär de här dimensionerna om 3 år. Och det är inte stopp med det, men det är 3 år som vår planering omfattar. Vi kommer att ha 900 000 domännamn att hantera, det vilket skapar de här intäkterna. Och vi har hygglig koll på vad det kommer att kosta oss. Vinsten blir det skatt på, det kommer vi inte ifrån, så stiftelse vi är. Men mellanskillnaden kommer att bli ungefär detta. Och där är vi inte idag. Idag handlar det snarare om 5 än 25 miljoner. Men ungefär så kommer det att se ut om 3 år. Och det är de pengarna som vi alltså ska se till att de hamnar i forskning och utveckling. som dock inte får se ut hur som helst, därför att det nytta för kunden är inte då bara ett honnörsord här, utan ett villkor för att vi ska kunna hålla igång det här kretsloppet som vi ser det. Därför att vän av ordning kan ju säga, vad ska ni ta 95 miljoner för någonting som går att framställa för 60? Och det är ju en fullständigt berättigad fråga. Och enda svaret på det är att vi ska kunna åstadkomma någonting som är till nytta för kunden mer än de här pengarna vi tar ut helst. I form av säkrare internet, lättillgängligare, nya tjänster och vad det nu kommer för någonting. Och det här hänger ju så ihop så tillvida att vi tror att kanske inte enskilda kunder, men ett kollektiv av kunder, om de blir tillräckligt förbannade över att de inte får ut bra grejer från sitt internet, så kommer vi inte kunna hålla på med den här prispolitiken. Så att det här kretsloppet hålls igång bara under förutsättning att vi både kan åstadkomma en säker hantering av domänen och en forskning och utveckling som ett stort antal människor upplever faktiskt är till nytta. Då kommer det här att fungera. Och då tycker vi att vi har åstadkommit en bra kombination i det här landet. Det är inte så vanligt att det ser ut på det här viset. Schweiz har ungefär de här förutsättningarna. Men i de allra flesta länder så är det ju en lean production. Det handlar inte om några utrymmen för FoU. Men vi har det och vi tycker vi ska slå vakt om det. Men förutsättningen är då att vi åstadkommer någonting bra. Vem bestämmer att det ska vara så här? Ja, jag har en viss respekt för, med en lång bakgrund i aktiebolag, vad ägarna säger till den att man ska göra. Det är ägarna som bestämmer i ett aktiebolag. Vem bestämmer i en stiftelse? Ja, det är faktiskt stadgarna. Det som står i stadgarna är förvaskat heligt. Man ska följa det som står där. Och det är nästan omöjligt att ändra på ändamålsskrivningarna i stiftelsestadgar. Det kan gå att ändra på en del annat. Det är knepigt att ändra stadgar överhuvudtaget i en stiftelse. Men ändamålet, det är nästan till omöjligt. Så det som står i våra stadgar, det betraktar vi och våra tillsynsmyndigheter, som ytterst är kammarkollegiet, det betraktar vi som samma sak som ägarnas ord i ett aktiebolag. Så därför börjar det med stadgarna. Det står i våra stadgar att vi ska hålla på med den här kombinationen av förvalta domänen, använd det till FoU som har med internet att göra. Så mot den bakgrunden, vi ska ha respekt för stadgarna, så har vi formulerat en vision som är lite luftig. Det är alla visioner och det ska de ha. Vi vill gärna att människor i det här landet ska se .se som den självklara vägen till internet för alla med koppling till Sverige. Alla ska ha en unik, säker och personlig adress på internet. Och den här visionen har vi sedan försökt att formulera lite skarpare i en affärsidé. Vi levererar ett unikt och attraktivt domännamn som ger företag och privatpersoner en egen identitet på nätet. Och sen kommer det som har med forskning och utveckling att göra. Vi arbetar på ett kostnadsmedvetet och effektivt sätt. På så sätt skapas resurser för forskning och utveckling av produkter och tjänster som breddar .se:s domännamnverksamhet och som förbättrar och förenklar användandet av internet. Och i min värld och i ledningens värld så är en affärsidé en viktig formulering, för det är på det vi bygger våra långsiktiga mål, våra strategiska funderingar, och det omsätter vi så småningom i handling. Det är det som ska leda till att vi ska ha de här 900 000 domännamnen om 3 år och ha de här inkomsterna som vi ska forsla in i forskning och utveckling. Och vi anser att det här hänger ihop med en ganska konsistent affärsidé. Om vi illustrerar det här i ekonomiska termer, bara väldigt kort räkneexempel med det domännamnverksamheten drar in ett visst år, men vi vill inte säga vilket år det här ska vara. Kostnaderna för det, resultat från domännamnverksamheten, bort går skatt. Vi har ett nettoresultat, 10 miljoner till exempel, och de ska i sin helhet in i FoU. Så att i princip är vi en non-profit organization. Om vi lägger ihop domännamnverksamheten och FoU så ska det stå noll längst ner. Vi ska inte tjäna några pengar. Vi har i princip ett eget kapital idag som är tillräckligt för att driva verksamheten. Och då går det ut på det här viset. Det återspeglas i vår nya organisation, som jag inte går in på i några detaljer, men den operativa delen ligger alltså FoU som en box bland fem, som en illustration till att vi ser det här som en integrerad del av vår verksamhet. Och om vi tittar på den delen lite närmare då, och det är nu som det är egentligen bara preliminära, så ha lagom mycket respekt för alla formuleringar som står här nu. Vi tror att vi ska ha en grupp av FoU-projekt som vi brist på annan benämning kallar för infrastrukturprojekt. De är långa, 3-5 år förmodligen, kan vara ännu längre. I dem vill vi delta aktivt i styrningen. Vi vill dela ansvar för det och resultat med någon partner, för vi kommer alldeles säkert oftast ha någon partner. Det här kan handla om ganska mycket pengar, förmodligen upp till 10 miljoner per år. Och eftersom vi tror att det här är långa projekt, kanske upp till 5 år, så betyder det att de områden som vi bestämmer oss för att satsa på, och här har vi bara utrymme för ett par, tre stycken, där kan alltså bli frågan om kanske upp till 50 miljoner. De skiljer sig ganska mycket från nästa grupp, som vi också i brist på definitiv benämning, vi kallar det tills vidare internetfonden, och under den här debatten idag så kommer vi kalla det internetfonden. Det är mycket kortare projekt, ett år kan möjligen förlängas. Men det är det perspektiv som vi använder för att styra och mäta resultat. Men här är vi finansiär. Det är sökanden som styr, ansvarar för beloppet på projektet och äger resultatet. Vi är endast en finansiär, en bland många finansiärer. Och här handlar det också om mycket mindre belopp. Upp till 200 000 någon gång, kanske var tionde projekt eller något sånt här kan hamna över det beloppet. Och sen har vi också kanske lite överraskande lagt in den produktutveckling som ska ske inom domänverksamheten. Alltså för att utveckla nya produkter för slutkunden eller ombuden och utveckling av nuvarande produkter. Men skälet till det är att vi tycker att det här är en stor möjlighet att de idéer som kommer in till internetfonden i form av sökande som har olika intressanta projekt som de vill att vi ska titta på. Mycket av det går säkert att dra nytta av också för vår egen produktutveckling. Alldeles säkert bekänner vi om det som vi idag har inne och hanterar i internetfonden, så kan vi se att det kan också komma mycket idéer och inspiration för produktutvecklingen inom domänverksamheten. Och det kan gälla också de här lite mer långsiktiga satsningarna. Så det är därför organisationen ser ut på det viset. Men det är inte produktutvecklingssidan, det är en väldigt integrerad del av den operativa verksamheten. Så att den tänker jag, vi i stort sett så ska vi inte diskutera den idag, utan vi ska koncentrera oss på de här två vänstra boxarna. Och när det är då strukturen på de här två, så vill jag egentligen bara tillägga till det jag sa tidigare, titta på den vänstra med infrastrukturprojekt, att om ni tänker er att vi har ett par satsningsområden, så för det första är det inte så himla vanligt att man faktiskt har 50 miljoner till ett projekt som är överblickbart faktiskt om alla fem år. Om vi går in för ett sånt här projekt, då handlar det verkligen om en långsiktig satsning. Och ni som känner till hur forskning finansieras i det här landet vet att det är väldigt ovanligt att man har glädjen att se flera år framåt. Ja, vi kan hålla på med det här 3, 4, 5 år. Tyvärr har ju många forskningsfinansierare den uppfattningen att forskning, det bedriver man i ettårsetapper det också. Och startar upp med 2 månaders varsel. Så går det inte till. Så att jag tror att de här 50 miljonerna, om vi tar det som räkneexempel, kan ha en liten extra positiv valör genom att de faktiskt är överblickbara. Det går att planera med dem. Varför vill vi bara ha ett par sådana områden? Ja, det är en ekonomisk fråga. Det är ungefär vad våra pengar räcker till. Men naturligtvis vill vi också att vi ska kunna sätta spår efter oss. Ni kommer ihåg den här första kretsloppsbilden, så vill ju att våra kunder ska kunna identifiera ett forskningsresultat med faktiskt .se. Vi är ingen non-profit organisation, den meningen att vi är någon allmän välgörenhetsinrättning, utan vi vill ju att folk ska minnas oss och fortsätta att tycka att vi är bra. Och då är förutsättningen att vi är så pass koncentrerade att det går att sätta några spår av vad vi gör. Och då får det bli ett par satsningsområden. Det är vad det handlar om. Och jag skulle önska att det framförallt är den här röda boxen som vi kan diskutera lite längre fram, sedan vi har inlett här allihopa. Därför att där är vi både osäkra på vilka områden det ska vara. Ska vi försöka täcka in den väldiga lucka som vi fortfarande har i form av icke-internetanvändare, men som kommer att må väldigt illa om några år, mer och mer av samhällsfunktioner bygger på internet. Och det handlar om 300-400 000 människor. Är det de vi ska försöka arbeta med? Är det vården? Finns ju hur mycket som helst att göra. Är det utbildning? Är det trafik? Där skulle vi vilja ha synpunkter på var ska vi inrikta det här någonstans. Internetfonden har vi mycket mer erfarenhet, för det har vi hållit på, även om det handlar om lite mindre skala, så har vi hållit på några år och vet ungefär hur det ska hanteras. För hanteringen sen är inte oväsentlig. Vi behöver ju i högsta grad få synpunkter på hur vi ska styra det här. Rektor vill inte styras just nu, men då struntar vi i det. Ja, den vill inte riktigt lyda mig. Nu försöker jag dra i den, ja. Tack, tack. Nu ser man vad bra det är med dialog. Den vill hjälpa. Så har vi en styrelse, och det är styrelsen som behöver lite råd om vilka områden vi ska satsa på. Så den ena jag skulle vilja ha synpunkter på. Det andra är hur vi åstadkommer urval och uppföljning. Det är uppenbart att vi måste ha någon form av expertgrupper knutna till de här två. Och hur ska de vara sammansatta i så fall? Hur ska de arbeta? Hur ska uppföljning ske? Jag har försökt betona att resultaten är väldigt viktiga. Och i så fall, på vilket vis beskriver vi resultat? Forskning är inte så himla enkelt att kvantifiera resultat av eller sätta tidsplaner på, men ändå är ju det som vi egentligen vill. Synpunkter på hur det ska gå till. Sen så tror jag att vi tar och kör vidare så Staffan kan... Nu ska vi se om det går att övertyga det här och komma vidare. Jag tror att det gör. Där har du dina, ja. Så ska du få låna den här också.
Tackar. Tack. Ja, om vi ser var vi står idag någonstans lite mer detaljerat då. Så fördelen med att få hoppa in så här, jag började 1 september med FoU, är att man får tillfälle att tänka igenom saker och ting. Och tycker att vi har kommit en bit på vägen. Vi har alltså den här strukturen som vi ser som en framtida struktur att jobba med. I dagsläget har vi inte jobbat med den här strukturen. Men den faller sig ändå ganska naturlig. Man kan fråga sig en del frågor kring de här sakerna då. Om man börjar med den här rutan som heter produktutveckling, som vi inte ska prata om idag, men ändå bara, varför har vi ritat upp den? Varför finns den i det här sammanhanget i huvud taget för då? Då kan man konstatera att den enda sak som ligger i produktutveckling idag, .ss produktutveckling, som också ligger under den här FoU-avdelningen, det är då DNSSEC. Där så kom det in bland annat ansökningar i den här internetfonden, kom det in ansökningar för att utveckla DNSSEC. Men för att få lite ordning och reda på det här så ser vi att okej, nu har vi tagit beslut om att vi ska komma igång med DNSSEC. Vi ska göra en kommersiell produkt av det här. Vi måste kraftsamla. Vi kan inte hålla på och motarbeta oss själva. Så därför säger vi att är det så att vi bestämt oss för att göra en kommersiell produkt, som i det här fallet, så vill vi inte engagera oss som finansiär, som så att säga allmänforskare på det här området, utan då är det här som måste få prioritet. Det är trots allt ett väldigt litet land, det är samma resurser som jobbar med det här, så att de projekten som ville vidareutveckla DNSSEC sa vi nej till, utan är det som så, då måste ni komma till den här produktutvecklingen, för att vi måste jobba tillsammans med att få ut det här. Det är en jätteuppgift för oss, det är ingen som säger att vi kommer lyckas, utan all kraft vi har måste vi jobba tillsammans. Och här har vi då en konkret mål, det här ska bli en SC-produkt. Och det är ju en himla kul utmaning. Vi hade ett seminarium om det här igår och kan ju konstatera att vi var först i världen med att faktiskt signera vår zon. Och vi har för avsikt att vara lite kaxa här då, att vi är först i världen också att ha en kommersiell drift kring DNSSEC. Och är det som så att man ska få spridning med DNSSEC internationellt sett, så måste man ju också kommersialisera produkten i vår tro. Det är det som kommer att imponera på resten av världen. Det är det som kommer att göra att de större, mer kommersiella tilldelarna faktiskt börjar titta på DNSSEC som ett realistiskt alternativ. Ifall vi kan visa på att vi har 1000 kommersiella kunder eller 10 000 kommersiella kunder. Men nu pratar vi alltså produkt. Vi pratar tämligen traditionellt produktutvecklingstänkande. Och orsaken att man tar upp det här då, det är just inte produktutvecklingen i sig, utan bara samexistensen med de andra forskningsområdena. För att DNSSEC i sig är ju ett forskningsområde faktiskt. Vi har under 6 års tid plöjt ner ansenliga summor i det här. Men till skillnad från de andra forskningsområdena så är målsättningen här att det ska alltså bli någonting som vi ska sälja. De andra forskningsområdena, där har man ju då målsättningen att det här ska gagna urkunden. .se-verksamheten som jag ser ligger ju definitivt inom urkunden. Alltså att utveckla internets infrastruktur. SC-verksamheten i sig, det är klockrent internets infrastruktur. Men urkunden är ju vidare än SCs, än bara SC-verksamheten. Och de här två andra boxarna vi såg, det som heter finansiär och det som heter då infrastrukturutveckling, är ju vidare än SC-verksamheten. Så med de orden konstatera att produktutveckling, ja, det är tämligen traditionell produktutveckling vi pratar om. Och sen ägna oss åt de två andra boxarna. Och om man blickar tillbaks lite, det som vi nu kallar FoU-finansiär, vad har vi gjort så långt? Och tittar tillbaks de gångna 2 åren, så kan man se att det här med internetfonden startades då 2004. Och 2005 var det också en sådan internetfond. Så där har vi lite tradition. Vi har bedrivit TP-test, och TP-test är väl ett himla bra exempel egentligen. Med relativt begränsade medel, TP-test har inte kostat så himla mycket pengar, så har man gjort någonting som har fått väldigt stort genomslag och används och spritt och uppskattat och verkligen har bidragit till att stärka konsumentens ställning på internetmarknaden och säkerligen utvecklat internet i Sverige väldigt mycket. Så TP-test är ett väldigt bra exempel på det. Däremot så är ju inte TP-test forskning på något sätt längre. Knappast utveckling heller, för vissa kommer lite nya versioner av TP-test. Och därför har vi sagt att vi tar bort TP-test från forskning och utvecklingsavdelningen och lägger på så att säga ren produkthantering internt. Och ser det som en mer förvaltning som ska fortsätta förvaltas. Vi har varit ren finansiär till det här projektet Surfa Lugnt. Guldlänken, som är offentliga sektorn som vi lyfter fram då, goda initiativ inom den offentliga sektorn. Det kommer att visas en film om Björn Eriksson, alltså vår internetpionjär här i Sverige, som drev ensamdrev.se-domänen under många år. Vi har ett relativt stort stöd till IROT under 3 års tid som vi betalar för att de ska kunna vidareutveckla den verksamheten. Vi har drivit då konferenser, en som heter Infrastruktur och samhälle och den här internetdagarna. Internetdagar är inte som så att det har bekostats av FOU. Däremot har FOU köpt biljetter och delat ut bland studenter och andra som inte har kunnat betala 30-tal. Så att det har varit en viss finansiering. Där kan man se att det här är väl i stort sett det vi har gjort på de här områdena. Och där har då naturligtvis den här internetfonden kanske fått störst uppmärksamhet. Ni som var här igår, ni såg ju årets pristagare av internetfonden. Och om man ställer sig frågan då, varför fick de det här? Ofta när man delar ut stipendier så är det någon form av gratifikation till den som får stipendiet. Jag tänker på Ramels karamelodistipendium som man ger för någon ska göra någonting. Här är det faktiskt som så som jag ser att vi ger ju inte stipendierna till de här forskarna för att de ska bli så glada som möjligt, utan det är faktiskt för att de ska uppfylla vår urkund. De ska hjälpa oss att uppfylla urkunden så att de projekten de driver här ska verkligen på något sätt vidareutveckla internets infrastruktur här i Sverige. Då kan man fråga sig naturligtvis, de här 17 projekten som fick medel i år, uppfyller de kriterierna? Bidrar de till att utveckla internets infrastruktur? Och då kommer vi lite in på en fråga. Hur valde man de här projekten egentligen? Jo, det fanns då urvalskriterier och de var publicerade på webben. Och jag skulle då påstå att den här gruppen som gjorde urvalet, gruppbestående som leddes av Östen Frånberg och professor Yngve Sundblad, Vivica Fåk, Robert Mandlen, det var Erik Geijer och det var Olle Tillander från Vetenskapsrådet som satt i den gruppen och analyserade. Utgående från de kriterier man har fått, så självklart, de har gjort en bedömning, de har gjort en rekommendation som säkert var helt bra. Men det intressanta då, vad var det för kriterier? Och just om man blickar framåt så är det väl då, vad är det för kriterier man ska jobba med framöver här för att bäst uppfylla urkunden, alltså att vidareutveckla internets infrastruktur. Tittar man lite snabbt på de här och bara frågar sig, bidrar här till internets infrastruktur? Håkan Lindberg som då skriver en ny bok om IP-baserad teknik, eftersom de tidigare böcker som finns på svenska har tämligen föråldrad i det här laget. Och det har varit en sån efterfrågan från universitetsvärlden. Nita, som jag har här i publiken idag, får ett stöd att fortsätta driva World Internet Institute-databasen. Och det är som vi då ser en väldigt viktig databas, i och med att man under så många år har samlat information om internetanvändandet. Och att sluta med den verksamheten nu vore ju himla synd när det nu finns. Hur mycket är det? 5-10 år information som ligger i den här? Om man nu vill gå in och forska i varför har inte alla grupper tillgång till internet idag? Hur kommer det sig? Och sånt, så är ju det en himla bra information. Så att fortsätta driva den kändes mycket angeläget. Här är vi då inne i den här frågan att meningen med fonderna är ju inte att ta ett långsiktigt driftsansvar, utan det bara finansiera det här ettårsperspektivet. Så att förhoppningen är väl att det ska finna en annan lösning, inte att man ska komma tillbaka till fonden varje år och säga att vi behöver ett år till. För då är vi snarare i den här andra rollen, att vi på något sätt är så kraftigt insyltat i det här så att vi måste nog börja fundera på. Men för att kunna fortsätta och försöka hitta lämpliga lösningar på det här. Vi har flera standardiseringsprojekt att utveckla grundtekniken. Metadatastandard är inte så farligt som det låter, utan det handlar om hur ska man klassificera information som har att göra med lärandet. Till exempel i skolor så vill man veta om man ska söka på information, så vill man veta för just den här gruppen elever årskurs 1-3, vad kan vara lämplig litteratur inom vad det är som man för någonting. naturvetenskapen och sånt. Så att man alltså får lite mer bättre sökmöjligheter, så finns då något som heter Learning Object Metadata. Och gör en svensk anpassning av den som vi ligger lite efter i internationellt sett. Där kan man då klassa som att ja, det där är någon form av standardutveckling. Oskar Schwarz har ju ett annan, helt annan profil på sitt projekt här. Medborgarjournalism, som man kallar för. Oskar är ju en flitig bloggare, och han konstaterar att det är inte alla människor som vill vara bloggare. Däremot är det väldigt många som hjälper honom med att bygga upp och komma med väldigt insiktsfulla artiklar och annat. Och hans vision här, det är att egentligen bygga vidare på bloggen för att få en hel community som på något sätt tillsammans bidrar i det här med hjälp av wiki-teknik och annat. Och få alltså en medborgarjournalism, det vill säga att inte bara proffs utan en på horisontell journalism. Och han har berättat om många exempel där man alltså har kunnat göra ganska grundlig research på de här bloggarna, och de har faktiskt har spelat stor roll. Tämligen väsensskild från de här andra utvecklingsprojekten då. Mimemo, typiskt utvecklingsprojekt, det handlar då om att integrera mobil- och internetanvändare så att de jobbar mot samma data. Och man ser till att ha då en del, återigen i läromiljö, bygga upp den här typen av lösningar. Karttjänstkvalitet, utvecklingsprojekt får vi klassa det som. Där man, vi vet att det blir vanligare och vanligare med de här karttjänstapplikationerna, att de blir populära, att man kan på Eniro och Google och annat jobba med de här sakerna. Så att det finns väl tro om att de kommer bli än vanligare, och det är relativt resurskrävande. Hur allra helst sitter man med en dålig skärm, vad ska man ha för upplösning och hur ska man hantera själva kvalitetsaspekterna av de här kartorna då? Metadatastandarder, Mikael Nilsson, på samma sätt som Umeå universitet. Men Mikael är en central figur då inom den internationella standardiseringen av metadata. Blekinge tekniska högskola, Rover. Orsaken att jag går igenom de här projekten, ni som var med på middagen igår såg ju de här. Men det är lite baktanke. Det här har vi faktiskt gjort. Är det här bra? Behöver vi en annan inriktning på de här projekten framöver? Så att det är lite för den frågan. Rover, utvecklingsprojekt, det handlar alltså om overlay-nätverk. Ska vi vara väldigt brutala, kan vi kalla för fildelningsnätverk. Alltså hur man effektivt distribuerar stora datamängder, strömmande video i nätverk. Och då har ju så att säga fildelningstekniken. Nu pratar vi inte upphovsrätt, utan nu pratar vi distribuerar de här datamängderna ut till slutanvändarna. Så att bygg testbädd, forska kring den. NetBSD, köp servrar till föreningen NetBSD för att de ska kunna fortsätta driva sitt svenska community, svenska gemenskap, för att tillhandahålla utvecklingsverktyg och programvara kring NetBSD. Projekt Makumba. Här kommer vi då in på att webbsidor är ju svårt att göra för många. Fortfarande proffs kan göra det här, men ska man som privatperson in och göra webbsidor och inte vill engagera proffs, eller som liten förening, så är det ju trots allt ganska svårt. Det behövs någon eldsjäl som är kunnig på området, så att kan man förenkla det hela och göra det här mer allmänt. KTH-projektet är förvisso då ganska avancerat så tillvida att de pratar om hur man ska bygga interaktiva webbsidor, vilket man normalt sett inte kan göra med enkla verktyg i det här projektet Makumba. Den här projektet MMS, som MMS-spelare, det är då att Microsoft har ju blivit en de facto standard även på formatsidan för att distribuera webb-tv och annat. Och har man då inte Microsoft som operativsystem, så kan det vara svårt att få del av det materialet som kodas på det sättet. Så därför så kommer de att se till att även fria, alltså icke-fria, låter, ja, de kallar det så, även för andra operativsystem än Microsoft att få tillgång till det här materialet. Anarchy, projekt Midgård, samma som Makumba, det vill säga webbutveckling. Ett content management system som ska göra det enkelt med klickningar att kunna bygga upp sina egna webbsidor. Visionen som jag ser är naturligtvis att det skulle inte vara svårare att göra en webbsida än göra en PowerPoint-bild, men det är ju lite svårare idag trots allt att göra det. Vi har fria programvaror, mer sådana, GNU-PG. Vi är ju väldigt dåliga på att signera våra e-mail idag. Vi litar på allt som kommer via e-mail. Ja, det gör väl inte riktigt, men vi har inga bra tekniker, och det finns ju bra tekniker för det här. Det finns något som heter PGP, och den här GNU-PG är då helt enkelt se till att de programvarorna sprids genom att man har det här på svenska då. Anna Valdez har skrivit en mycket medryckande bok som heter Internet för humanister. Den kommer läggas ut här i dagarna på internet. Tron var väl att det finns då grupper som kanske inte riktigt har sett tjusningen med internet, och de kanske inte riktigt sålda på det här, att för dem kan det vara bra att faktiskt få en tryckbok i handen också, så att vi hjälper till att få igång den tryckningen. Vi vet att OpenOffice är ett bra alternativ för dem som kanske inte har råd att installera Word-paketen och annat. Och det här projektet Self hjälper till då med att ta fram svenska manualer och annat till den typen av programvaror. Ecpat, ja, då är vi inne på en annan typ av stöd, och det är det här driftstödet lite. Och Ecpat har ju så att säga en väldigt vällovlig verksamhet. Men där har vi också sagt samma sak till dem, att vi minskar det här stödet i år på grund av att ni måste hitta andra finansiärer för att få en långsiktighet i det här. Men vi stödjer dem. Svenska Stadsnätsföreningen som då bygger en databas över infrastrukturen som finns ute i stadsnäten, just för att det ska vara möjligt för externa parter att komma in och etablera tjänster i Sverige, köpa infrastrukturen från stadsnäten på ett effektivt sätt, så att de inte behöver åka runt och fråga, utan kan gå in i den här centrala databasen och se vad det finns för infrastruktur. Så att det här är alltså, bara för att ta ett konkret exempel, så, som jag ser 17 stycken himla trevliga projekt då. Och den här listan, de 77 ansökningarna, jag påstår att det var många, många mer mycket intressanta projekt. Men man kan också ställa sig frågan här, och det är väl därför jag kastar upp det här lite. Är det här rätt typ av projekt? Är det den här typen av tekniska utvecklingsprojekt i första hand som ska stödjas, eller är det andra projekt som ska stödjas? Så just precis, för att få bästa effektivitet, frågan är då relativt stiftelsens urkund. Det är det som styr här. Och då ser jag två aspekter på den frågan. Den första är tämligen objektiv, mätbar. Och det är helt enkelt att man kan gå in och se, har vi gjort ett bra jobb här egentligen? Menar, vart det effektivt? Hur mycket procent gick åt till administration, och vad var resultaten av alla de här projekten? Det vill säga, hur effektiv har vår process varit att utvärdera det här, och hur effektiv har vi varit att ställa krav mot dem som har fått de här medlen? Och det ser väl jag egentligen som mitt arbete, att leva upp och se till att vi får en himla effektiv process i det här. Den andra frågan, den är ju mer subjektiv och väsentligt mycket mer svår att svara på. Jag kan inte svara på den, utan jag förutsätter att det är väl snarast styrelsen här som måste fatta ett beslut, och det är vilka urvalskriterier vi ska välja ut projekten på. Jag har svårt att tro att styrelsen kommer ha tid att sitta och välja alla projekten, men måste ändå så att säga peka åt ett visst håll och säga att det är det här som, det är så här vi tolkar stiftelsens urkund nu för stunden, att det bästa möjliga nytta just nu är att man satsar på den här typen av projekt. Så att den här frågan, hur blir vi så effektiva som möjligt? Ja, det är att man inför lite processtänkande, att man för över och putsar successivt på hur den här processen ser ut egentligen. Och för tillfället ser det ut på det här sättet, att pratar vi då Internetfonden 2006, att vi har ett ansökningsförfarande via webben per år. Vi har en utvärderingsgrupp bestående av de personerna jag nämnde då 2006. Själva beslutet, rekommendationen från utvärderingsgruppen, det är inte utvärderingsgruppen i sig som fattar beslutet, utan det är då vd respektive styrelse beroende på hur stora projekten har varit. Sen så har jag då sett till att plocka fram mer detaljerade projektbeskrivningar och skriva avtal med de här 17 projekten. Så som beslutas av vd. Och det jag ser till att skriva in i de här avtalen, det är att det ska vara en detaljerad uppföljning, för att vi vill inte hamna i den situationen att de får pengarna sen så hittar de på att göra något annat här, utan de ska 17 jobba med de här sakerna. Så att granskning och slutligen paketera hela. Och ser man det på det där sättet så kan man naturligtvis börja ställa sig en massa frågor, och det är ju att ska det vara en sån här process per år eller kanske två processer? Jag ser ju en fördel att det är två processer, vi får jämnare arbetsbelastning. Det beror på vad vi ska ha för volym på det här. Ska vi nöja oss med den här volymen 3 miljoner kronor eller ska det vara större? Ska det vara större volym så skulle jag nog gärna vilja se att det är fler ansökningsförfarande per år man delar ut det på. Den här beredningsgruppen, vilka bör sitta i beredningsgruppen? Ja, jag påstår att egentligen så faller det sig ganska naturligt av om man precisera vad det är för kriterier man ska välja projekten på, så får man välja ut folk som så att säga kan hantera de kriterierna. Men hur ska den här bemanningen av beredningsgruppen gå till, och vilka ska då ha förtroendet att sitta i den här beredningsgruppen? Och de här kraven, vad är rimliga krav egentligen på uppföljning av projekten? Hur hård får man vara? Det finns ju de som säger att stipendier, men då får man inte ställa några krav alls. Jo, påstår jag, det får man absolut, för att syftet med de här stipendierna är just att vi ska leva upp till urkunden, och att vi har en skyldighet så att säga att verkligen se till att det är på det sättet. Sen finns en del skattemässiga hanteringar av stipendier som man måste titta lite närmare på då. Så att bara konstatera att det är väl ungefär status för den här finansieringsdelen, att jag vill se en enhetlig process för alla typer av finansieringar vi delar ut, att det inte finns olika vägar in, utan att det är samma process, de ska beredas, de ska hanteras på samma sätt och viktas mot varandra på samma sätt då. Det också kanske talar för att man bör ha ett sånt här förfarande två gånger per år, så att det inte blir allt för långt mellan gångerna. Och det är den rutan som heter finansiering vi pratar om där vi alltså har lite erfarenhet hittills. Sen har vi den här rutan som heter infrastrukturprojekt. Och där har det då skett en viss utvärdering av projekt under 2006. Men det finns inget beslut av projekt som säger att det här ska vi satsa på. Jag påstår att det är lite samma fråga vi står inför här, att går man runt här på internetdagarna så ser man att det finns jättemånga intressanta projekt man skulle vilja satsa på. Det är bara att gå till nästa seminariepass. Jag själv brinner för distansarbetsmöte. Jättekul, men det är ingen som säger att vi ska göra det. Utan på något sätt måste man titta lite närmare på hur uppfyller vi den här urkunden på bästa möjliga sätt. Och det är lite den enda jag känner att man måste börja innan man börjar försätta sig i situationen att man har låst sig på allt mycket process då. Så att sammanfatta det hela så säger jag att vi har erfarenhet nu av den här finansieringsverksamheten. Vi kan bli bättre, vi ska självklart bli bättre på det här och effektivare och se till att vidareutveckla den. Och det finns då en del frågor kring hur man kan bli bättre. Man kan titta på ansökningsförfarandet, på beredningsgruppen, på hur vi ska följa upp de här projekten och så vidare. Men det är ganska mekaniskt, och jag påstår att det är ganska mätbart hur effektiva vi är. Däremot den här frågan ser jag som väldigt intressant. Vilka områden ska vi satsa på? Och nästa steg då är, okej, hur väljer man ut de områdena? Så kan man få det belyst och se att då är det bara att sätta igång och jobba. Jag konstaterar att de här urvalskriterierna jobbade Internetfonden 2006 med. De fanns publicerade på webben. Det är det här som projekten bedömdes efter. Internetrelevans. Hur mycket bidrar projektet till att internets infrastruktur och användning? Användarrelevans, allmännytta, samhällsrelevans. Det vill säga, då börjar vi prata om någon slags slutanvändarnytta det här, och tre aspekter av den frågan då. Genomförbarhet. Kommer faktiskt projektet resultera i någonting? Hur troligt är det? Och punkt nummer 6 är väl egentligen annan variant på det temat. Har de som söker kompetens att faktiskt driva det här projektet? Nyskapande. Det är inte som så att det har gjorts någon annanstans. Andra möjliga finansiärer. Och övrigt som det står. Om vi bedömer två likvärdiga projekt där ena är ett garageprojekt och andra är en etablerad forskare, så tar vi garageprojektet. Läser det som. Ja, detta bara som lite bakgrund av var vi står någonstans och försöka ta ett steg till.
Tack så mycket. Då fortsätter vi med lite korta inlägg här, så strax hoppas jag att man är välkomna er från publikum också. Ove, varsågod, protestera mot vad som är sagt och lägg till vad du tycker.
Ja, nej, jag ska nog inte protestera så väldigt mycket. Dels för att jag känner mig djupt ansvarig för det som har sagts här, eftersom jag ingår i styrelsen. Det är ju en styrka för stiftelsen att man har ledamöter som kommer från olika håll. Vi förenas i att vi vill bidra till att den uppgift som stiftelsen har fullföljs på ett så bra och för internetanvändarnas bästa. Men sen kommer vi från olika håll och har med oss olika idéer och tankar om vad som är angeläget i. Och om man då ska titta på FoU som en möjlighet för stiftelsen att öka det värde man har för sina kunder, så finns det två aspekter som för mig är väldigt angelägna. Om jag säger att jag är IT-ombudsman på LO i min vardagliga profession, och att jag var ansvarig för framtagandet av den så kallade LO-datorn, så tror jag många förstår ungefär hur jag tänker. Alltså, jag ser det som väldigt angeläget att stiftelsen kan bidra till en spridning av internetanvändningarna utöver de traditionella gränser som ofta finns, som ekonomiska och sociala. Och en viktig faktor där är ju tillgängligheten. Att det här varken ekonomiskt eller tekniskt är svårt för grupper som idag står utanför att ta till sig. Och jag skulle gärna se att den FoU, alltså de projekt som vi väljer att stödja, inte bara som nu kanske har en ganska tydlig teknisk dominans, utan även alltså titta på de här mjuka sidorna, alltså det som är internetanvändningens fundament, att det gör nytta för enskilda människor, stärker dem i deras arbetssituation, utöka deras sociala räckvidd, kontaktnät. Det här är stora grupper vi talar om. Dataforum hade en siffra som väl nu vid det här laget i alla fall kanske ett år gammal, och det kanske inte är så många, men drygt 3 miljoner svenskar står alltså utanför ett eget aktivt internetanvändande. Och det är ingen tvekan om att det borde vara angeläget att få med dessa, man säger, virtuella röster i internetsamtalet. För deras egen del och också för det som de kan bidra med i arbetsliv och på andra sätt. Som individ så kan jag säkert stärka min ställning på arbetsmarknaden om jag kan göra det känt vem jag är, vad jag jobbar med. Om jag är en liten företagare, egen företagare. Om jag kan sprida kännedom om den kunskap, den kompetens som jag har, så kan jag öka min räckvidd. Det här är grupper som vi idag vet då, alltså människor som låginkomsttagare, människor i LO-yrken, framförallt LO-kvinnor. Den grupp som minst har den lägsta tillgången till internet och datorteknik överhuvudtaget är LO-kvinnor som är 50 plus. Det är ungefär 25% av de som överhuvudtaget inte använder datorteknik på jobbet eller hemma. Och får de leva enligt Socialstyrelsens rekommendationer så blir de ytterligare 30-40 år gamla. Och förutsättningen är för dem inte särskilt gynnsamma att många av dem någonsin kommer in i ett eget internetanvändande. Därför att de trösklar som vi historiskt sett har varit för stora. En internetadress är inte dyr, det är alltså kommunikationen som är dyr oftast. Men framförallt är det en kunskapsfråga. Teknik är inte enkelt. Att skaffa sin egen hemsida är ingenting som man gör om man inte har självförtroende i de här sammanhangen. Allt sånt tror jag att stiftelsen skulle kunna göra mycket gott för att bidra till att grupper som idag av olika skäl inte har tillträde till internet och IT-samhället skulle kunna komma med. Det var jag önskar.
Tack. Jag tror det skulle vara bra om vi stannar lite där, för att därmed har vi fått en ganska tydlig valsituation om vi skulle välja att koncentrera oss på den. Nämligen, ska vi fördjupa ytterligare den tekniska kvaliteten på det här? Ska vi satsa mer på projekt av typ rover med overlaid nätteknik och hantering av stora datamängder? Eller ska vi koncentrera mera på de stora luckorna i kunskaper som innebär att 3 miljoner svenskar faktiskt står utanför idag och kommer att ha det väldigt besvärligt om 10 år, förmodligen, om det är den kvantiteten fortfarande. Finns vissa samband här, så det är kanske inte en komplett konflikt, men i alla fall vore det intressant att få både panelens uppfattningar innan jag släpper in er på era övriga inledningar här kring en sån här valsituation och vad ni tycker i publiken.
Jag är först lite kanske det här som djävulens advokat, som jag inte är involverad i stiftelsen i övrigt. En sak ska jag säga, kanske jag var alldeles för länge ordförande i kommunikationsforskningsberedningens grupp för att finansiera såna här projekt, så att i den meningen så känner jag mig lite bekväm med materien. Jag är mycket skeptisk till siffran 3 miljoner. Då har man nog gjort en väldigt konstig, man kanske ska räkna bort den absolut nedersta delen och den absolut översta delen. Jag tycker att 3 miljoner låter orealistiskt när det ska vara det. Men det är en annan sak. Men det kommer tillbaka till det här att med all respekt för att 10-25 miljoner per år är ganska mycket pengar, så tror jag kanske att det beloppet står inte i någon relation till det problem som du belyser. Alltså att IE-stiftelsen skulle kunna göra den här typen av lyft. Va? Det är så fall pratar vi om en helt annan storleksordning och kanske också andra referensytor än vad IE-stiftelsen har haft hittills. För det är väldigt mycket beteendevetenskap i det. Det är väldigt mycket som så att säga ligger ganska långt ifrån .se-adressen i det fallet. Men framförallt att det är trots allt med all respekt ganska lite pengar. Och det är en gigantisk uppgift att få tag i det här, att sprida med det här, den här typen av avlopp, så att säga. Även om man skulle använda alla de 25 miljonerna under 5 år, eller de 10 miljonerna under 5 år, så ligger vi mycket långt från något mål.
Om vi reducerar de 3 miljonerna till 1 miljon och då säger att vi koncentrerar oss på den 1 miljon som ändå är lättast att komma åt, som har störst chans att lära sig det här på hygglig tid, som har lite kontakt med datorer i sitt dagliga liv, alltså inte är de mest svårtillgängliga. Mikael?
Ja, jag tänkte kanske inte gå in på sifferexercis som 1 eller 3 miljoner, men alltså, vad IE-stiftelsen kan göra med de pengar som finns, det handlar inte om att så att säga, till 1 eller 3 miljoner människor ger dem en summa pengar och så ska de sätta igång och göra det, utan det handlar om att på olika sätt utveckla stöd, hjälpmedel, kurser inom citationstecken, det är ett dåligt ord i det här sammanhanget. Den typen av saker, det kan man ju göra. Där kan man ju faktiskt göra en del för de här pengarna. Så att det är liksom inte volymen i sig, va? 3 miljoner eller 1 miljoner som är problemet, utan det är mer att hitta rätt sätt att nå ut till dessa antal människor. Sen håller jag med om att det är naturligtvis inte så mycket pengar på det stora hela. Och hur man än ser på det här, så kan de medel som stiftelsen ställer till förfogande för forskning, det kommer alltid bara vara en så mindre del från den totala volymen forskningspengar i Sverige givetvis, och grunden måste finnas vid Nova. Och då vill jag bara också lyfta fram att jag uppfattar att grundforskning med den tekniskt inriktade forskningen, den görs med fördel på universitet och industriforskningsinstitut och sådana ställen där det finns en kompetensmassa som behövs kanske. Och därmed så menar jag också att stiftelsen i första hand kanske ska turnera oss nyttoinriktad forskning och utveckling, direkt nyttoinriktad. Och det ligger också i linje med att man måste börja fundera på var kommer de här pengarna från. De kommer faktiskt från företag, från myndigheter och kommuner och andra som har betalat för en .se-domän. Och då vill de ser ju inget skäl att betala där för att någon ska hålla på med ganska esoterisk forskning, utan det är faktiskt nytt och användning det handlar om ytterst.
Tack, men om vi koncentrerar oss på själva kärnan i problemet, ska vi använda pengarna för att vidareutveckla tekniken, eller ska vi använda dem för att sprida nästan befintlig teknik till fler människor, förenkla frågeställningen något? Kurt först då.
Alltså, jag har ju en liten hypotes om det här. Det är alltså en ganska magnifik uttaxering i procentsätt. Det är 36% påslag för att göra den här verksamheten från de vanliga pengarna. Det tror jag man måste komma ihåg. Alltså, det är rätt mycket extra pengar man tar ut för att göra det här. Och då tror jag att det vill till att man ligger väldigt mycket, som du var inne på, i fokus för de som betalar pengarna. Och då tror jag det är rätt viktigt att man tittar på problem i anslutning, framåtriktade problem i anslutning till internet jämfört med annat. Möjligheterna, det tar många tillvara. Det tar marknaden tillvara, det tar forskare tillvara, andra. Det som man inte tar tillvara, de som tar tillvara problemen, det är de kriminella klasserna eller de så att säga lite utvecklande klasserna, och ibland så i bästa fall också FOI och polisen och lite annat. Men vi har alltså ett antal, vi har diskuterat det här på IVA en del, vi har ett antal sådana här problemområden som man inte riktigt tar i. Va? Och det ett stort sånt område, det gäller så att säga den här ICT-regleringen som finns i världen, som är en väldigt konstig process egentligen, för det är en blandning av demokrati och byråkrati, och så är det dessutom, vi börjar likna USA den meningen att det är 25 medlemsstater som gör den här biten. Det är ett sånt här stort område som har ganska stor betydelse för internetutvecklingen i Europa i alla fall. Va? En annan bit som är ganska tydlig, det är säkerhetsproblematiken, i synnerhet övergången, den eventuella övergången från IP-version 4 till IP-version 6, när man plötsligt får i så fall ett extremt överflöd av adresser, vilket ju uppenbarligen har kraftiga säkerhetsmässiga implikationer. Jag tror kanske man måste ändå fundera på om det inte är den här typen av aktiviteter som de som betalar verksamheten ändå känner väldigt starkt för. För det är ingen annan som gör, det är ingen annan som från en svensk position tittar på de här frågorna. Och det är lite grann en unik situation för stiftelsen. Alltså framtida problemorienterad verksamhet. Möjligheterna tror jag klarar sig själv ganska bra. Det så är kostar möjligheterna så oändligt mycket mer.
Synpunkt på detta från er i publiken.
Kan vi säga så här då, att vill ni bli förevigade på ljudinspelning, så kom gärna fram och ställ frågan direkt i mikrofonen här framme.
Kanske ta gärna den förenklade frågeställningen. Satsa på fördjupad teknik eller på att bredda användningen av det vi har?
Förlåt, vad började med teknik bara?
Ta projektet The Rover som exempel på vad vi skulle kunna fördjupa oss ytterligare. Alltså, overlay-nätverk till exempel.
Så att det som de kommersiella krafterna tar hand om, som är uppenbarligen mest verkar vara tjänster, det har vi lärt oss igår också, det är naturligtvis någonting som tar samman med det. Och det finns ju också en annan sektor som definitivt den offentliga delen med regeringsrätt som bör ta hand om, till exempel som så här sprida internet till flera medborgare. Det är för mig en politisk fråga på något sätt. Du sa också, Rune, att det är ju nyttan för dem som faktiskt betalar sina .se-domäner som man ska se till att återkoppla till. Och då får man ju en sektor där ingen annan satsar, Men där det lik cancer är så att först när det är för sent så upptäcker man vådan, det vill säga på själva infrastrukturen. Och det är sen ett tekniskt eller de andra delar. Till exempel autentiseringsfrågan som kommer upp här. Men för mig är det väldigt viktigt. Jag trodde för 10 år sedan att det var självklart så att vi idag ser på webbsidor och annat och skickar post där man får en legitimation med som på något sätt är garanterad av någon som de flesta medborgare vill tro på. Det enda vi har där är bank-ID som för mig är en inlåsning till svenska bankintressen enbart. Jag kan ha rätt eller fel med det som jag uppfattat det. Och den tekniska tillgängligheten och tekniska säkerheten i själva infrastrukturen, för där kanske inte så mycket pengar ligger kommersiellt sett. Så någonstans där är det man ska söka detta då. Det som är till nytta för de som faktiskt betalar för sina domäner och där intresset inte finns över. Men det här med att sprida till flera, det måste man på lite spår.
Tack. Fler synpunkter från publikum? Jag tror vi får anledning att återvända till den här frågan. Mikael hade ytterligare någon kommentar här.
Ja, alltså du kontrasterade teknikutveckling och vilket andra begreppet var du använde, sprida till fler människor, hur du sa. Och det tycker jag är en förenklad syn, för det finns ju faktiskt ytterligare en eller två perspektiv man kan lägga på det här. Och det ena är ju det vi var inne på nyss här, alltså den här typen av som inte är grundläggande teknik, inte grundteknik och inte heller sprida till fler, utan just identitet, även om jag tycker att det kan man diskutera som en separat fråga, för det är inte så lätt som man tycks tro. Säkerhet och den typen av infrastrukturella problem. Och det andra är ju att inte sprida fler människor, eller inte, men alltså det är inte fler människor utan fler användningsområden i samhället. Ja, och det tycker jag att det kan vara ett område för stiftelsen att faktiskt fundera över. Vi står inför en situation i samhället där vi har åldringar som aldrig blir förne och vi har inte råd att ta hand om dem. På vilket sätt kan internet medverka till att samhället klarar det problemet? Det skulle kunna vara ett exempel på en frågeställning som stiftelsen skulle kunna stödja, tycker jag. Därför det kommer inte marknaden att göra. Det kommer inte den offentliga sektorn att, så att säga, driva en egen utveckling eller forskning kring. Utan det måste på något sätt finnas någon slags finansiering för detta. Så att jag vill bara, alltså det är inte bara frågan om fler människor eller teknik, utan det finns andra perspektiv där också.
Det var en kort kommentar till det här med hur mycket styrning som de som betalar dessa extra 36% som Kurt var inne på, de kan vilja vara med i leken, och då verkar det ju rätt mycket, som du säger, 36% påslag. Ett annat sätt att se på de där extra pengarna vi tar ut är ju att betrakta dem i relation till den samlade IT-budgeten som om vi tar en enskild individ. Jag skulle gissa, Kurt, att din personliga IT-budget ligger nog kring 5, 6, 7 tusen per år om du tar med.
Jag har ingen aning.
Nej, men okej, då gissar jag bara för din del då. Det betyder att de här extra 40 kronor som vi tar ut, de är egentligen inte ens spaningsbara i din budget. Och vi har till och med lite kundundersökningar nu där vi har frågat ett stort antal av våra kunder. Tänker ni överhuvudtaget på det här? Nej, svaret. Det är ingen som bryr sig om de här kronorna. Så att det är mera vårt eget ansvar just nu i alla fall. Det kan ändra sådana här situationer. Men just nu så är det mer vårt egen ansvarskänsla som styr att vi vill använda de här pengarna på ett hederligt, transparent sätt som är nyttigt för var och en. Och det är inte så att vi alltså är jagade av en häftig publikopinion som vill se snabba resultat för mina surt förvärvade pengar. Det är inte läget ännu i varje fall. Men ordet över till dig i alla fall.
Jag ska ta det i omvänd ordning mot när jag begärde ordet. Jag tror heller inte att det är så att det är de exakta pengarna det handlar om. Nu ska man inte underskatta möjligheten till debatter. Jag tycker vi har haft diskussioner om betalning av tv-avgifter och annat här som tyder på att även mindre frågor snabbt kan mobiliseras till någonting helt annat. Så säker ska man kanske inte vara. Sen behöver man inte vara så orolig, för gillar man inte .se så finns det ett antal andra alternativ. Så i den meningen så behöver man inte vara så extra. Det är inget monopol. Men vad jag sa det där, han frågade om vad du menar med teknik. Jag är fortfarande inne på det här att det trots allt är ganska lite pengar, och då måste man på något sätt försöka skära bort saker som kan kosta mycket. Jag skulle nästan som hypotes vilja säga det, att man ska vara försiktig med att lägga pengar på, vad ska jag säga, den tekniska infrastrukturen, alltså den fysiska infrastrukturen. Där finns det ganska mycket pengar idag, där finns det ganska mycket aktivitet. Om man ser proportionellt sett, så, och där är näringslivet också rätt aktiva. När man, ser man det proportionellt sett, så är det betydligt sämre för sätt med den här typen av områden som jag pratar om, nämligen säkerhet, crime prevention, också effekterna av konstig reglering. Jag menar, voice over IP, alltså ett sånt här område där man kan lätt skissera mardrömmar regleringsmässigt, va? Och samtidigt är ett av de områden som förmodligen är de snabbaste tillväxtområdena när det gäller nya adresser, va? I synnerhet om man vill ha lite olika adresser där för att kunna separera sin trafik. Den typen av områden skulle jag nog, om man ska göra någon sån här sektionering, att vara väldigt försiktig med den fysiska infrastrukturen i så fall och titta åt de andra hållen. Det är en hypotes, men någonting måste man göra. Mm.
Uppfattningar om det?
Nej, alltså, det är väl kloka ord, tycker jag. Va? Så jag har liksom inte så mycket att invända mot det.
Du får säga vill, det om du vill.
Ja, jag har inget att invända mot det. Men jag vill alltså, men samtidigt så, alltså det, vi tar upp den här typen av generell infrastruktur, typ säkerhet och sådana saker. Och det är naturligtvis befogade områden. Jag vill ändå tjata här då om att det finns faktiskt, alltså, att sprida användningen inte bara till fler människor utan fler tillämpningar är också ett viktigt område. Och sen kan jag möjligen också tycka att det finns ytterligare en frågeställning, alltså det finns, ja, som man kan fundera över. Det är ju lite det som Nita och står på och som Ove ändå var inne på. Alltså varför använder människor, och alltså förståelse för vad är det för faktorer som driver användningen av internet. Det är nog inte ointressant för samhället i stort, alltså både näringsliv och offentlig sektor. Vad är det för faktorer som driver användningen?
Så vill jag höra Ove först lite grann om dina ursprungliga 3 miljoner och hur du ser på den här frågeställningen. Prioritera till exempel säkerhet, crime prevention, eller att prioritera nya tillämpningar. Det finns ju, jag är medveten om att det finns samband här, men ändå, vilket skulle du vilja se först och främst överst på listan?
Ja, alltså 3 miljoner eller inte, det är väl med, som med arbetslösheten kanske, det är en fråga om hur man räknar. Om det inte är så många så har vi skäl att vara ganska glada. Det här var för ett år sedan en ganska etablerad siffra. Jag tror ändå att det avviker inte så väldigt mycket. Jag tror att, och då går jag återigen tillbaka till erfarenheterna från LO-datorn. Varför den fick ett så kraftigt genomslag, det var för att människor som tidigare visste om att den här möjligheten fanns, som var kunde uppleva att det skulle kunna vara intressant för dem, fick alltså hjälp med ett par centrala faktorer som sammanhängde med, ska vi säga, det underlägsenhet, den känsla av att det här vet jag inte mycket om och det här har jag nog svårt att lära mig. De fick alltså ett trygghetspaket i form av hjälp med support, hjälp med andra praktiska saker som vid den tiden upplevdes vara besvärliga, svåra. Tydligt definierade paket som var lätt att hantera för individen när det gäller teknik och trygghet och användning. Grejerna var på plats. Det var i stort sett bara att plugga in och köra. Och funkade inte, så stod supporten inte längre bort än vid närmsta telefon. Och någon svarade. Bara en sådan sak för snart 10 år. Till detta la man ett paket i form av en utbildningssatsning som innebar att man via nätet i en virtuell studiecirkelform kunde lära sig ha nytta av det här. Och av de 100 000 användare som den datorn fick, så var det ungefär 25 000 som sa att det här är spännande. Den här utbildningssatsningen prövar vi. Jag tror att ur detta finns det exempel som stiftelsen skulle kunna hitta intressanta spår. Vad är det för mekanismer som stänger folk ute, som exkluderar? Och hur gör vi trösklarna lägre för dem? Det är min reflektion.
Och förmodligen är det så att det kommer att bli kombinationer. Kanske satsar vi på något enskilt område, säg vården eller utbildning. Och för att det ska få effekt så måste man också se till hur man sprider, vilken form man presenterar användningen, och hur kan man underlätta även för mindre drivna användare att faktiskt våga komma igång. Så det handlar ju också om hur vi presenterar våra produkter, hur gränsytorna mot användaren ser ut. Det kan vi väl förmodligen vara överens om. Men vi kommer då ändå till hur ska vi styra de här pengarna. Som jag håller med om, i forskningssammanhang så är det är inga stora slantar. Så det gäller att hitta destinationer där det ändå gör nytta. Och vi kommer in på Staffans nyckelfråga då. Med vilka kriterier ska vi använda för att välja ut projekt som kan ha en betydande stimulanseffekt, trots att vi inte har evigt mycket pengar att lägga på det? Vilka kriterier ska föreligga för att vi ska vilja satsa på ett projekt under, säg, 5 år framåt?
Först en teknikalitet och möjligen på kommunikationsforskningsberedningen så hade vi ett sådär instrument som var rätt praktiskt, som heter planeringsanslag. Det användes för 2 saker egentligen. Det ena var när man fick in en ansökan som verkade bra men var ganska obegriplig. Det är rätt vanligt faktiskt, är det. Och det kan bero både på de som läser och de som lämnar in det, eller en kombination av det. Den andra användningen av planeringsanslag, den var mer skunkbetonad. Det var ett klart skunkwork. Det var när man konstaterade att detta är ingenting som vi kan finansiera, eller möjligen ingenting som vi bör finansiera eller får finansiera. Men det här är ett sätt att formulera en slagkraftig inlaga till någon bättre finansiär. Och vad det gäller den här breda användningen, påverkan och liknande, så tror jag att de pengar som står stiftelsen till bud, så någonting mer än planeringsanslagsnivå för att skunkmässigt utforma en bra ansökan till andra, det tror jag inte pengarna räcker till för stiftelsen. Men det var mera en teknisk bedömning av. Men planeringsanslag för skunkarbete är inte fel, alltså, det är min erfarenhet. Rätt mycket av de pengar som KFB satsade på sådana projekt visade sig vara lätta att finansiera hos större och rikare finansieringsgivare. Och där har vi ju fortfarande de utomordentligt lönsamma löntagarfondsstiftelserna, som ju fortfarande ett par av dem har mer pengar kvar än de hade från början, trots att de har varit verksamma i 10 år.
Jaha,
det kanske är mer börsutvecklingen och en god kapitalförvaltning än någonting annat. Så, men det finns en uppsjö av finansiärer för att göra den här typen. KK-stiftelsen ligger väl väldigt nära det här med breddning, va? Men och då kan man möjligen göra insatser, att man kan göra ett planeringsanslag för sitt skunkarbete.
Ja, vi har en ny rubrik på en av de här boxarna, skunkboxen. Jaha, vilka ställer upp på det? Staffan, du som ska moderera det hela, Mr. Skunk.
Ja, jag är mållös.
Du är bekant.
Jag är rädd för att det är den typen av ansökningar de skickar till oss, ärligt talat.
Nej, men konsten är ju så att säga att driva ett projekt vidare, att få ett stil på ett projekt så man kan driva in det i en organisation som kanske inte gillar det. Ni är bekanta med begreppet, det är ett sådär amerikanskt begrepp, när det var delar av ett företag som inte fick ju höra hos ledningen, sådär, så etablerade man ett skunk project någonstans som kördes med lite okonventionellt upp, för att så småningom bli succé i en del fall, och antagligen katastrof i alla fall.
Nej, men det lilla jag har sett här, det är att naturligtvis det är många goda idéer som strömmar hit. Det praktiska arbetet man står inför, det är att se att många av de här som söker pengar, de är ju väldigt duktiga på att skriva ansökningar. I vissa fall kanske inte så mycket bakom själva ansökningarna. Så att det här klassificeringsarbetet, vad ska vi göra, vad ska andra arbeta, vad kan andra göra? Bygger vi en administration så kan vi säkert hjälpa till med sådana saker också. Det kostar ju trots allt administration att skriva den där typen av saker, så att det är väl lite frågan om vi ska ha en ruta till skumpruta.
Men vad jag säger, vill man göra den här breddningen, så tror jag att då måste man skaffa sig någon slags multiplikatoreffekt för stiftelsens pengar, för stiftelsens pengar ligger inte i närheten av att göra någonting signifikant. Förlåt att jag är så
jag misstår att ha dig med här. Men Mikael, är du mer optimistisk?
Ja, lite faktiskt. Därför att om man tittar på de här som fick pengar igår då, från internetfonden, så är det ju faktiskt ett antal av de 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken som inte behöver så mycket mer pengar. För alltså, att skriva en bok om internet för någonting, vad rubriken var, eller kunna trycka, eller parametrar för kart information var det för någonting.
Alltså det, men det var fonden det var inte projektet.
Nej, ja, det är fonden, men alltså, det är ju det som alltså, fonden ger pengar för detta, och det borde vara, jag har svårt att säga att det skulle behövas så mycket ytterligare pengar.
Men fonden skulle vara kvar.
Ja, ja då.
Ja, men det är nog något vi diskuterar i fondens verksamhet också.
Ja, förlåt, jag har pratat om de där.
Okej, okay, vill så därför så och alltså, så att jag menar, det finns ju verkligen möjlighet att göra vissa saker ändå på det området. Ja, jag kan stanna till där då.
Jag tycker bara det känns så trist att bli en planeringsanslagsgivare. Vad säger publikum? Eller det ni skulle tycka vore kul att hålla på med? Länga in pengar för planeringsanslag. Det heter något sånt, just det, planeringsanslag. Bara namnet.
Ja, det var ju för det som är angeläget, men det är för stort.
Jo, jag förstår. Men det skulle vara kul att göra någonting som det blir någonting av, inte bara papper.
Gör något på säkerhet.
Ja, säkerhet har vi fångat upp, och det tror jag vi är helt överens om. Alltså det där är vi fortfarande i begynnelsen. Så säkerhet är ett liksom, oantastligt kapitel. Det...
Ja, men jag får skjuta in. Alltså, där blev jag lite överraskad över Kurts plötsliga entusiasm att skicka pengar till säkerhetsområdet. Då kommer det att skapas resultat. Är det något område som är verkligen kapitalslukande, så är det väl det här med identifiering och säkerhet. Vi har hållit på 10 år och står fortfarande och stampar. Säga för att producera lite.
Nej, men alltså, jag menar inte att man tar ansvaret där, men den relation som är direkt kopplad till adresshanteringen, alltså, men gränsar av det till det som är direkt kopplat till .se. Va? Men det är ett område som i alla fall ingen annan tittar sig
på. Alltså, bara för att vi har mikrofonerna här framme så får du inte bli tyst och se. Här finns mikrofonberedskap. Tyck någonting. Varsågod.
Ja, jag vill också slå ett slag för användaraspekten, och när vi pratar just nytta, så nytta ser vi ofta, tycker jag ändå, vi tar nätet, internet och så vidare, applikationer, helt för självklart. Och jag tror inte jag är ensam här och ibland inte tillbaka när jag stämplar mina postgirblanketter. Det gick så snabbt, det gick på 5 minuter, nu sitter jag en timme för att sköta mina bankaffärer. Och det är bara ett litet exempel att ändå lyfta fram nyttoaspekterna, för det har också väldigt mycket med den viktiga frågan som Ove tar upp. De som ställs utanför, vad ställs de utanför? Om jag ska spetsa till det, och är det vi som kör på motorvägarna, IT-motorvägarna, är motorvägarna som kör med oss, och på vilket sätt? Och jag tror de här, sådana här användaraspekter kan också indirekt bli väldigt slagkraftiga, genom att de också kan få en del publicitet, det vill säga att de kan vara en katalysator med era pengar att påverka samhälle, politiker, och göra oss kanske lite mer medvetna som användare.
Ja, katalysator är väl ett bra ord, va? För katalysatorer är ju inte så himla på kostnadskrävande heller, om man får rätt styck på dem. Det var någon mer?
Öster.
Ja, Öster. Tack.
Ja, hejsan, jag heter Öster Frånberg. Och jag hade en idé. Man skulle kunna satsa pengar på slutanvändarna. De verkliga slutanvändarna till domännamnen. Jag tänker ungefär som om man köper en ny bil, får man en instruktionsbok hur man använder domännamnet. Det här skulle då hjälpa den grupp som Ove pratade om, de som är nya på ett domännamnsområde. Och fördelen som jag ser är att man skulle också få en frikoppling från operatörernas sätt att dela ut mailadresser. Helt plötsligt skulle man få ett eget domännamn, sköta sin egen mailadress. Man vart mera självständig på nätet och kunde sköta sin webbsida och även sin säkerhet. Och en sån här broschyr eller en instruktionsbok, hur använder jag mitt SE-domännamn, skulle också kunna vara en bra produkt, kan jag tänka mig, för .se att gå ut med via ombudsledet och ut till slutanvändarna. Så jag tycker en sån idé skulle kunna vara värd att pröva. Den skulle hjälpa många sidor, så att säga.
Vad säger du om det, Kurt? Det handlar inte om en total entreprenad för att höja IT-medvetenhet hos 3 miljoner människor, för det tror inte heller våra pengar räcker till. Men man kan ju bara snickra på våra egna gränssnitt för att göra dem mindre otillgängliga, och utan att ha något ansvar för hur mycket det leder till i ökad användning, så finns det nog rätt mycket att göra på den sidan som inte kostar så mycket pengar egentligen.
Jo, hur mycket pengar det här kostar, det är svårt när man är på den här liksom övergripande nivån, va? Det enda som jag tror är liksom viktigt att komma ihåg, det är att man har en sån här potentiell konflikt, va, mellan den traditionella nationalstatsregleringen som tar sitt främsta uttryck i form av telefonnummer, va? Och man har adressutvecklingen som tar sitt främsta uttryck i form av ICANN, och sen har man lite status quo just nu här. Sen kan man åka till Tunis och höra att status quo ser väldigt olika ut, vem som beskriver det hela, va? Men att det gäller att få någon slags ordning i den här hanteringen så att de här verksamheterna inte blockerar varandra, och i synnerhet med voice over IP och IP version 6 i fokus. Alltså. Mm. När den här sfären växer så mycket, då försvinner också den här legitimiteten i begränsning. Jag vet att vi har pratat om det förut, va? Att det här med att man delar ut med försiktighet och sånt där och sånt, det bygger ju på att telefonnummer anses vara en ändlig resurs. Det är ganska ändligt, för det är dyrt att lägga till en position till. Och IP version 4 är uppenbarligen också en ändlig resurs. IP version 6 är lite svårt att visualisera att det skulle vara en ändlig resurs. Så då upphör legitimiteten att vara restriktiva. Och kan man inte vara restriktiv, då kan man inte använda det som så att säga säkerhetsfrämjande åtgärd heller, utan då är man mycket mer i en öppen rymd. Jag tror att lite grann är det här också för stiftelsen och för ICANNs egen verksamhet att försöka penetrera de här frågorna lite djupare. Jag säger inte bara att man ska finansiera externa forskningsprojekt, utan det har ju rätt mycket för byggandet av den här miljön. Och det tror jag kanske är lite dyrare. Jag har inget emot Östens handbok, snarare tvärtom. Jag skulle ha behövt den själv för ett tag sedan. Och jag behöver den antagligen i framtiden också. Men just de här lite mer långsiktiga frågorna, att stiftelsen själv och ytterst ICANN får en bättre plattform. Och man ska ha klart för sig att det är väldigt stora konfrontationer. Jag jobbar i Östafrika nu. Vi kan väl säga det, att man är inte särskilt förtjust i ICANN-procedurerna där nere, så att säga. Man lever i en annan värld, och det kan bli lite stökigt i det här. Och då tror jag att det är bra att man har försökt sponsra folk som kan gå igenom hur den här världen kan se ut, komma att se ut. Därför som jag pratar om det här med säkerhet och crime prevention. Jag menar, crime prevention i ICANN-världen, det är faktiskt också ett ansvar för ICANN.
Jag såg i Computer Sweden idag, finns det en ledare som handlar om jag minns rätt, heter patientdatautredningen, som har lämnat ifrån sig något betänkande som handlar om problemen att integrera patientdata som då finns i en himla massa versioner, inkompatibla och hopplösa, och som gör att vården blir dyr, långsam, kökrävande och en massa saker. Vi borde ju kunna spela en roll när det gäller att åstadkomma förbättrad kontakt. Rent tekniskt borde vi kunna klara det. Men där har vi då politiska hinder självklart som har visat sig vara nästintill oöverstigliga under ett antal år. Ska vi med den kunskap vi har och det inflytande vi ändå kan utöva när det gäller tekniken ge oss i kast med någonting som har visat sig politiskt väldigt svårhanterligt? Eller ska vi säga nej, det är liksom att huvudet i väggen, vi håller inte på med sånt? Eller ska vi ta ungefär Östens approach även där, hitta på de delar där vi ändå kan göra nytta och sen visa med något gott exempel att se här vad det gick att göra, och nu politiker skäms om det inte blir gjort mer. Lite typ planeringsanslag egentligen.
Framförallt tror jag det behövs lite självbevarelseutgift här nu, för att nu pågår så att säga den här ständiga översynen av EU:s ICT-reglering. Den börjar ju samma år som man har implementerat den beslutade regleringen, då börjar ju revisioner, och revisioner av den pågår nu. Och då ska man klart för sig att det man kommer fram till där, det har ju ofta så att säga tvingande möjligheter, och det kan mycket väl påverka ICANN-regimen. Och det finns en anledning att man tänker igenom det här, för det är så här att EU-kommissionen vet ganska bra vad man håller på med. Sen fattas de här besluten i alltså EUs ministerråd. Och då, det är då de här kompromisserna kommer, det är då de här konstiga besluten kommer som kan gå helt åt ett annat håll för att man ska få beslut om en helhet. Den nuvarande ICT-regleringen är mycket kontraproduktiv på ett antal områden, och det beror helt enkelt på att det var politiska beslut som kom i slutet. Jag tror att det är viktigt att man från EU-stiftelsens eget intresse, så att säga, försöker hänga med vilka diskussioner finns här, vilken riktning rör sig regleringen, för att den kan ha direkta konsekvenser på EU-stiftelsens och på ICANs verksamhet.
Det är ingen tvekan om det, tror jag vi har den vaksamheten. Vi har 3 minuter kvar, och då bestämmer jag själv såligt att de använder mig för 3 minuters avslutning. 1, 2, 3. Kurt, du får ingen tid för att redan förbrukat din. Ove?
Jag tycker att en bra diskussion har tangerat de olika aspekterna. Jag tror att det här som vi talar om, egenvård, utbildning, myndighetskontakt, möjligheten att verkligen realisera den visionen om 24 timmars myndighet, kräver att vi får med så många som möjligt. Och då tror jag det handlar om att göra verkliga eller upplevda trösklar lägre. Och det, man kan kalla det ökad användbarhet eller annat. Det spelar ingen roll. Jag tror att de resurser som stiftelsen ändå förfogar över är väl använda, om man bland annat använder dem i detta syfte.
Tack. Staffan?
Ja, jag är väldigt otålig på att komma igång och kasta mig över något handfast här, så att problemet som jag ser, det är bara att bestämma bland alla de här områdena. Det finns oerhört många intressanta områden. Jag är fortfarande bländad av den här första fasen av internetutvecklingen, när vi med så pass små medel faktiskt fick det här att rulla. Det jag är lite rädd för, det är när man nu ser, när man pratar EU hit och dit, att då pratar om stora resurser, och med våra små medel så kommer vi inte kunna åstadkomma något där, känner jag spontant. Jag tror ju fortfarande på proof of concept, att göra insatser och visa typ säkerhet som hade uppe här och som man har misslyckats med under 10 år, att göra något bättre kring att vi faktiskt kan göra skillnad. Men det är vad jag personligen känner. Jag känner då att jag ska vara ett redskap för vad ni andra kommer fram till, och sen så verkställa det. Så.
Tack. Mikael?
Jag är mindre pessimistisk än Kurt om hur långt de här pengarna kan räcka i alla fall. För det finns ju en massa tankar, idéer och saker och ting gjorda. Och ibland handlar det om att knyta ihop det här, att liksom få dem att växa samman och visa vad, och på det sättet visa vad de kan göra för nytta. Och då behövs det inte jättemycket pengar. Och ibland är det där lilla som behövs för att verkligen ska bli någonting. Så jag är faktiskt mer optimistisk på den punkten. Men jag tror det finns en sak som vi inte har pratat så mycket om, som är oerhört viktig. Det är att det finns ett antal alltså den här forskningsverksamheten vi talar om, att den kännetecknas av ett antal saker. Det måste vara ordnade processer för det här. Det måste vara en väldigt tydlig kvalitetssäkring. Det måste vara en öppenhet, både med hur man kan komma in med förslag, men också med de resultat som kommer fram. Det ska medverka, menar jag, den är möjligen subjektiv en uppfattning, till att det ska kunna skapas en marknad här så småningom. Alltså det här, och det ska göras ordentliga utvärderingar. Så att, alltså, jag tror att de som finansierar där, som man kan ha synpunkt på, med 36% eller en bråkdel av 7000 kronor, men i alla fall de som finansierar, de måste känna att det de stoppar in i det här, det används på ett ansvarsfullt sätt. Och det var rätt.
Ett varmt tack till panelen för synpunkter som gör att vi kanske får en idé ytterligare, nämligen att medan vi söker oss fram så kommer vi nog att försöka upprepa den här tillställningen. Vi behöver inte ha så här stor salong, vi kan ha en betydligt mindre, men där vi kan inhämta synpunkter från fler än enbart vi som sitter mitt i styrelsen eller sitter mitt i den här verksamheten, för att vi behöver den här rätt breda belysningen inledningsvis, så att vi så småningom hamnar rätt. Jag tycker att panelen har mycket förtjänstfullt bidrag till det. Och jag tackar också för synpunkterna från er i publiken. Och jag hoppas att vi kan ses igen. Hjärtligt tack ska ni ha.